Välkomna till Noaks Ark-podden. Jag heter Bodil Sjöström och jag sitter i Noaks Ark Stockholms lokaler. Och framför mig har jag Lenny Lindberg och Erika Kanon. Välkomna.
Tackar.
Tack.
Vi sitter här för att ni har varit i New York. Och vi är ju väldigt nyfikna på vad ni lärde er därifrån. Eller har ni något som inspirerar? Ordet är fritt faktiskt.
Man kan väl säga att vi, den här resan eller den här studieresan blev möjlig tack vare ett stipendium från Centralförbundet för socialt arbete, CSA. Så de finansierade vårt deltagande där. Där syftet egentligen var att titta hur andra aktörer liknande Noaks Ark har gjort i storstäder för att nå ut med både ett antistigmatiserande budskap om HIV men också höja kunskapsnivån om HIV. Så det var själva syftet med resan.
Största ögonblicket, håller jag på att säga. Vad har imponerat? Vad tar du med dig, Erika?
Ja, men det är ju mycket man tar med sig liksom också när man alltid när man gör liksom studieresa att få komma liksom bort ifrån sin egna arbetsvardag men ändå kunna tillämpa kunna liksom få tid att tänka och inspireras av det man möter och ser. Och för våran del så var det som 4 lite intensiva dagar med både konkreta liksom studiebesök men också alla de här samtalen runt omkring som det genererar och tankar. Man kan väl tänka att vi hade liksom så 3 liksom huvud, i alla fall liksom lite huvudnedslag liksom i våra studiebesök. Det ena var att undersöka lite kring så 50 plus och long term survivors. Kring de behoven, hur man jobbar med det i en stad som New York som har också likt Stockholm men väldigt, det är väldigt många som lever med HIV är liksom 50 plus och är många som har fått sin diagnos på 80-90-talet. Och sen kring öppna samtalsgrupper, alltså är det metodmässigt intressant att se hur man jobbar med det där. Och sen en mobiltestklinik som vi besökte. Mm.
Precis, och om man tänker det här första besöket som vi gjorde då på en organisation som heter SAGE, som är en organisation som arbetar med äldre HBTQ-personer i New York. Där har man ju lyckats integrera både synliggörandet av personer som lever med HIV, HIV-prevention och att åldras som HBTQ-person i största allmänhet i en stad som New York. Där de här 3 mål eller 3 undergrupperna har en tydlig sak gemensamt och det är social isolering och ensamhet. Och hur man då arbetar där med olika typer av interventioner för att bryta ensamhet och utanförskap. Och det som slog mig mest i den där gruppen det var att man pratade väldigt mycket om self-care. Mm. Alltså vi hjälper personer att bryta sin egen ensamhet. Det är inte så att vi tar problemet ifrån dem eller bara gör en massa saker för att...
De löser själva sin ensamhet.
Precis, men organisationen kan finnas där och erbjuda tillfällen för att göra det. Mm. Vilket jag tyckte var en... på många sätt väldigt självklart, men jag tror också att en organisation som Noaks Ark med den historik som vi har behöver tänka mer åt det hållet. Att vi, en serviceorganisation, ska inte bara göra allting åt alla andra, men vi ska möjliggöra för människor att förändra sina egna liv eller bli mer självomhändertagande eller självbestämmande. Och det tyckte jag att de hade en bra modell för.
Finns något konkret? Exempel.
Ja, men till exempel man hade ett ledsagningsprogram. Så om det var så att man behövde hjälp att komma till en läkare eller man behövde hjälp att komma till en mataffär så kunde man få hjälp med det. Men det var inte så att någon handlade maten åt en, utan det fick man göra själv. Men man kunde liksom ha någon med sig och stötta. Och nästa gång kanske man klarade av att göra det själv. Ett annat...
Så det var sällskap som erbjöds?
Ja, man hade också något som kallades för Friendly Visitors Program som handlade om att volontärer av olika slag kom hem till ensamma äldre HBTQ-personer med eller utan HIV-infektion och var med dem ungefär 2 timmar i veckan och gjorde upp någon slags plan då för hur den här veckan skulle kunna se ut utan att bara sitta hemma. Och då signade de liksom på ett 2-årskontrakt för det här, på de här volontärerna. Mm. Så det blev också en relation.
Mm. Och en kontinuitet.
Och en kontinuitet. Mm.
Men man kan tänka, eller jag tänker i en stad som New York, som är ju storstädernas storstad. Var ensamhet någonting som man pratade mycket om? Fördomar kan ju liksom slå an att i en storstad behöver man aldrig vara ensam, eller så är det precis tvärtom.
Jo, men så kan det absolut vara. I mängden så är det också lätt att försvinna. Men sen att sen måste man också sätta liksom SAGE och de andra insatserna liksom i kontexten av också hur det sociala systemet och skyddsnätet fungerar liksom i USA. Där vi kanske har insatser som träder in mycket tidigare eller i ett offentligt sammanhang. Men ändå ensamheten, och man kan ju förvisso liksom ha tillgång till insatser motsvarande socialtjänsten eller vad det nu kan vara, som är för att minska ensamheten. Men det kan också vara att man känner sig ensam i den livssituation man är i, oavsett om man kanske har människor runt omkring sig. Så att det är också liksom väldigt direkt ensamhet av att inte ha några alls, men också en känsla av ensamhet där man inte kanske kan spegla sig i eller känna igen sig i.
Och det blev också så himla tydligt när det gällde gruppen som vi kanske då lite slarvigt på svenska kallar för långtidsöverlevare. Alltså personer som fick HIV under 80-talet klarade sig länge tills vi fick effektiv medicinsk behandling. Där var ensamheten ett jättestort problem. Därför att man uppfattade att även om man kanske delade vissa, man kanske var hbtq-person och det hade man gemensamt med andra hbtq-personer. Men det var ingen som kunde förstå sorgen och smärtan av att få hela sitt liv raserat. Alla vänner försvann, man förlorade arbete och så vidare. Så där tänker jag att en stad som New York, som kanske inte riktigt går att jämföra såklart med Stockholm, men där lärde man sig att vi måste ta hand om personer som har levt med HIV länge på ett annorlunda sätt. Att bara inse det tror jag är en framgång.
Mm.
Känner ni att ni kan ta med de sakerna och stöpa om dem till att använda det här?
Verkligen. Mm. För det är också någonting som vi har reflekterat över liksom mycket i vår verksamhet också. Vi har så här lite 50-plus träffar och väl samverkan med PG. Och sen pratar vi om de här olika liksom generationerna av HIV, av personer som lever med HIV. 50 plus är också så här, det är inte, man pratar om det som en ålder i HIV-sammanhang, men inte i resten av samhället, för då är det ingen ålder. Så att det är där att kunna liksom komma lite till rätta med vems, vad för behov vi pratar om när vi pratar äldre och HIV och 50 plus, och just precis som Lenne säger och som Sage verkligen hade liksom identifierat, så är det ju ja, men long term survivors som är också där vi behöver verkligen, ja, det finns mycket möjlighet att tänka just kring den gruppen av så många olika anledningar.
Och att vi också i Sverige säkert har varit extremt dåliga på att involvera målgruppen. Vi tänker att personer som lever med HIV som en målgrupp, men det vet vi ju idag att det inte är. Men den här målgruppen, personer som har levt med HIV väldigt länge, de har försvunnit. Och det tänker jag att vi behöver vända till rätta igen.
Mm. Bra. Ja. Nästa studiebesök var på The Center, som är ett center då för hbtq-personer, där både organisationer och olika initiativ och använda det här resurscentret och samlingscentret. Och där träffade vi en fantastisk person som deltar i så öppna samtalsgrupper som man har på det här centret då, för personer som lever med HIV och deras närstående, eller på olika sätt om man är, som de sa, either you're infected or affected av HIV. Och de har varje torsdag, torsdag kväll ungefär en timme, en och en halv, öppet för de här personerna att bara komma förbi. Man behöver inte anmäla sig, man kan komma en gång, komma varje gång. Och så är det då peer-ledda liksom, samtalsgrupper där någon person som har, som inte är då psykolog eller kurator, eller det handlar inte om att det är en grupp där man ska liksom bli bedömd eller att det ska vara liksom en insats, utan ett tillåtande ställe att få samlas kring och prata det som har liksom med HIV mer eller mindre att göra.
Och det är någonting som vi tar med till Noaks Ark Stockholm som en idé att inte bara bygga vidare på utan faktiskt starta upp i början av nästa år. Just att nå det här, vi erbjuder ju psykoterapi, men just det här att nå personer som kanske inte behöver psykoterapi utan man behöver prata med andra i någon liknande situation, och att man inte då ska ha en barriär i att det ska vara någon vårdpersonal som sitter där och, ja, jag vet inte vad man kan tänka, att man blir analyserad eller vad det kan vara. Utan att det är mer ett peer-lett program.
Pratar vi volontärer då?
Ja, det gör vi. Men vi pratar också volontärer som är intresserade av att kanske få lite internutbildning kring hur man leder grupper och också sen få handledning på det. För det är mycket man kan sätta i, det är mycket som kan sättas igång, tänker vi, när man leder sådana grupper. Och man blir också den som får vara någon slags, ja, en moderator kan man väl säga. Det var väldigt roligt där, för de sa också så här att man kan prata om vad som helst i den där gruppen, till och med politik och religion, men bara om det har med HIV att göra. Så det tänker jag är en sån där, det är regel nummer ett, det vi pratar om i den här gruppen ska på något sätt ha med HIV att göra, annars så är liksom landskapet öppet för att
Men det var prata. Gruppsamtal. Och hur stora små grupperna var, grupperna?
Det var öppna grupper, så att det kunde vara 3 till 25. Så.
Och verkligen, det var liksom behovet som styrde. Att det var inte, det var det som var som de skickade med till oss som var liksom så här framgångsfaktorn. Det ena är liksom en tydlig och liksom kommunikation, men framförallt att det inte är några trösklar överhuvudtaget, utan man dyker upp utifrån liksom de frågor man har, eller man kanske är nyfiken på att få höra hur andra tänker kring det här.
Nej, men jag tänker de erfarenheterna som vi har på Noaks Ark Stockholm, det är ju från våra internathelger där vi har haft minivarianter av de här grupperna. Och det räcker ju att säga, att ställa någon öppen fråga, så är behovet, liksom, då är det igång.
Ja, intressant. Men det här är kanske inte bara en storstadsgrej.
Nej, och jag tänker att vi ser en del av det här behovet uppfyllt genom andra kanaler som chattar, som diskussionsforum online och så vidare. Att man söker sig till personer som har liknande berättelser som ens egen. Och sen, om det är på den digitala vägen eller den face-to-face-vägen, det kanske inte spelar så stor roll. Men här tänker vi att vi har ett underlag att prova en liksom ren, alltså fysiska träffar eller vad vi ska kalla det.
Precis, och som ett komplement till liksom mer slutna samtalsgrupper som kanske är mer processinriktade till den här liksom öppna dagverksamhet och öppna aktiviteter där man förvisso också liksom har möjlighet att ta upp och prata. Men det blir någonting annat när syftet från början redan är bestämt och sagt att nu träffas vi den här tiden och det är liksom det här ämnet eller liksom sin egna tankar som får sätta agendan. Snarare att man kanske behöver hitta det själv eller att man är i ett program som är lite förbestämt vad man ska gå igenom.
Det som var slående både från SAGE, som då var den här organisationen för äldre hbtq-personer, och LGBT Center där de här samtalsgrupperna fanns, det var behovet av politisk vilja. Alla pratade om det och lyfte upp delstaten New York som ett gott exempel, där guvernören har en nollvision mot nya HIV-infektioner, där man inte bara säger det utan också tillsätter medel för att göra det möjligt. Man skalar upp prepprogram och så vidare och så vidare. De drog ju en direkt slutsats liksom, kring det här, att när politiker engagerar sig i den här frågan och sätter den återigen på agendan, men nu med ett annat ljus förstås än på 80- och 90-talet, så händer det grejer. Civilsamhället finns där redo, men man måste ha politisk vilja bakom. Det var någonting som var härligt att höra och någonting man ibland kan sakna i Sverige. Därför att det är en tystnad kring en sån här viktig fråga fortfarande. Ja, några timmar då innan vi skulle flyga hem så fick vi en sista minutenbokning, och det var att besöka en organisation som heter Positive Alliance. Den ligger alltså norr om Harlem, och för den som inte känner till New York så är det ett väldigt socioekonomiskt utsatt område. Mycket fattigdom, mycket ohälsa på många plan, mycket missbruk och så vidare. Men där hade man startat en mobiltestningsklinik. Och där var vi var ju tokimponerade,
ja, när
vi
verkligen
åkte därifrån. De var ju så imponerade av sin egen verksamhet att de sa att vi kommer nog att stänga vanlig testning om några år och bara jobba med mobiltestning. För det är det här som är grejen.
Berätta.
Jo, men de har ju ganska nyligen, sedan ett år tillbaka, startat upp då. Det är en testbuss som de då kan liksom ta sig runt omkring New York, för att dels har de liksom identifierat olika områden där de behöver vara med information och med testning som de finns på. Vissa dagar i veckan, vissa perioder varje dag. Men som man också kan de samarbetar också med kyrkor och med evenemang, så testbussen kan komma till olika former av träffpunkter eller evenemang. För att inte bara då liksom kunna erbjuda testning utan även information. Få liksom, det blir som att ha ett mobilt liksom informationskontor såväl som en testklinik. Två i ett.
Och att man också profilerade det som en mobil hälsoklinik.
Ja.
Att här kan du få hjälp med hela din hälsa. Men HIV-testet är ju i fokus. Men man sålde inte in det så, för det menade de kunde vara att bygga upp en barriär. Det stod inte HIV på bussen till exempel, utan det var någonting som man fick liksom information om när man kom lite längre fram.
Hur visste folk, om vi nu säger att det inte var på ett evenemang utan att de kommer ut någon annanstans med den här bussen, att de kom?
Ja, dels så tog han upp att de, alltså Positive Alliance har jobbat länge, men lika länge som Noaks Ark har förfunnits, om jag inte minns helt fel. Så dels så har de ett varumärke som är jättestarkt, så de liksom kunde komma med bara det också. och sen var det, medan några jobbade liksom i bussen då just med testning och rådgivning, så var det någon som jobbade, ja, men som inkastare kan man nästan säga, som gick runt, pratade om, de brukar sätta upp fly, skulle de vara liksom i ett område under en tid så åkte de dit innan, satte upp affischer där man då kunde vara liksom lite mer, ja, men kom och gör ett HIV-test. De tog också andra tester.
Hepatit och C och så.
Och liksom annonsera om att de, när de skulle vara där. Så att de gjorde bara dels ett förarbete innan de var på plats, men också ett liksom aktivt arbete när de var där. Och de var ju både dagtid, men det var också kvällstider när det var så här block parties, så de jobbar väldigt liksom nära samhällsmiljön på alla sätt.
Och det verkade ju så att även fast de inte profilerade HIV-testet som det absolut centrala, även om det till i viss mån var det, så kunde man ju se att deras närvaro sen ökade testningen på ordinarie kliniker. Så att även om de inte marknadsförde HIV-testet så blev deras varumärke någon liksom, ja, det blev en slags kom ihåg grej. Vilket jag tänker är en precis samma sitt som Noaks Ark har, att folk känner till Noaks Ark sedan länge, och då skulle liksom blotta närvaron av våran logga till exempel kunna göra att folk tänker HIV. Och det i sig är ju är ju en win, det blir ju någon slags win-win då. Man kan få ett hiv-test, men annars så kanske man också gör det någon annanstans en annan gång när jag har fått tänka lite på vad det är.
Så vad hände med det tok-imponerade studiebesöket här då?
Vi har sökt,
i er?
Ja, i oss nu så går vi och väntar på att få beslut om medel att starta något liknande. Vi har inte jättehöga förhoppningar, men vi tror samtidigt att det här med mobila kliniker är någonting som är lite på gång i Sverige. Vi ser att man kan vaccinera sig utanför IKEA, vi ser att man kan lämna blod utanför jobbet. Nej, men det finns en, vården behöver, alltså så här, människor behöver inte alltid komma till vården. Vården kan också komma till människor. Så att det är ett litet nytt perspektivtagande kring det som vi har här i Sverige. Så att förhoppningsvis så kommer vi kunna starta det här. Men det kommer ju inte vara gratis, så att vi behöver finansiering för det.
Man märker också när man besöker de här organisationerna att vi själva gör väldigt mycket bra och vi gör mycket som de andra redan gör. Det är också en otroligt viktig påminnelse att vi letar ständigt efter liksom så här förbättringar och förändringar och ser till andra hur de gör, men att ibland så räcker det med att liksom titta liksom på oss själva i spegeln och se att det vi gör idag och det vi gör redan är också väldigt bra.
Jag tycker det kan få vara slutorden. Tack Erika och tack Lennie.